Det är ett desperat rop som föranleder evangelietexten som vi nyss lyssnade till. Och den desperationen ska vi strax återkomma till. Men först några ord om Jesus och Markus evangeliet, som ju vi här i kyrkan följde ganska noggrant för ungefär 2 år sedan. Så en liten repetition. Varför lät Gud Jesus komma till jorden? Jo, för att berätta vem Gud är. Så inför varje läsning av en evangelietext, inför varje predikan, kan man ha med sig frågan: vem är Gud? Hur uppfattar jag Gud när jag läser eller hör detta? Och ta gärna idag med dig den frågan när jag ska predika utifrån den här texten. Vem är Gud? Hur uppfattar du Gud utifrån det som sägs? Och vad vill då Markus, som har fogat samman Markus evangeliet? Vad är hans syfte med sin bok? Jo, det är att berätta att Guds rike är nära. Att det i Guds rike inte råder några gränser mellan människor. Att gränser överhuvudtaget som vi människor sätter upp inte alls råder i Guds rike. För Gud är starkare än naturens krafter. Starkare än all ondska och starkare än sjukdom och död. Jesus visar i Markus evangeliet en Gud som har makt över liv och död. En Gud som har makt att hjälpa individer. Så nu närmar vi oss texten med frågan: vem är Gud? Innan den texten som vi har lyssnat på börjar så möter vi en pappa som är totalt maktlös. Hans snart tonåriga dotter är sjuk och är nära att dö. Han är synagogföreståndare och han heter Jairus. När han ser Jesus, tänker nu en förälder med en dotter som är på väg att dö. Han ser Jesus rusa fram, kasta sig ner på marken framför Jesus och vädjar om hjälp. Han säger: min lilla dotter är nära att dö. Kom och lägg dina händer på henne så att hon räddas till livet. Vi kan ana maktlösheten hos varje förälder som ser ett barn lida. Min son har fått cancer och är nära att dö. Kom och lägg dina händer på honom så att han räddas till livet. Min dotter är deprimerad. Kom och lägg dina händer på henne så att hon räddas till livet. Min son har inga kompisar, är mobbad utanför. Kom och lägg dina händer på honom så att han räddas till livet. Min dotter missbrukar. Kom och lägg dina händer på henne så att hon räddas till livet. Min son, min dotter. Men vi skulle också kunna lägga in vårt eget namn eller vem som helst som vi känner som är sjuk eller lider på något sätt. Där vi själva känner oss oroliga, maktlösa och desperata. Och kanske kan vi med pappans kroppsspråk och bön känna igen något i vårt eget liv. Vi är så maktlösa att vi kastar oss ner vid Jesu fötter och har liksom inget annat att hoppas på än att Gud skulle hjälpa. Så vi vädjar och ropar: kom och lägg dina händer på mig så att jag räddas till livet. Kom och lägg dina händer på honom så att han räddas till livet. Kom och lägg dina händer på henne så att hon räddas till livet. Maktlösa med allt som är vårt liv, vår bön, bjuds vi idag med pappa Jairus att komma till Jesus för att uttrycka allt vi känner. Bara detta att få berätta för någon, att vädja om hjälp, Det kan göra att det inre trycket släpper lite grann. Vi är inte helt ensamma. Och vad är det då i texten som händer när synagogföreståndaren har berättat för Jesus om sin oro och sina bekymmer? Om sin längtan efter att Guds händer skulle göra flickan hel och rädda henne till livet. Ja, kort och gott så står det: och Jesus gick med honom. Detta att någon följer oss, är närvarande och delar vårt liv, vår bön. Det är någonstans där vi glimtvis mitt i ovissheten kan ana tillit. Som vi sjung, det är nog och Gud att veta att jag lever i din hand. Kanske frågorna blir lösta, kanske får de inget svar. Jesus går med. Kom och lägg dina händer på henne så att hon räddas till livet. Döden hotar om hörnet, men så länge det finns liv finns det hopp. Om hon hinner dö är det för sent. Det är i alla fall vårt perspektiv. Efter döden är det inte så mycket att göra. Döden är definitiv, tror vi. Men i Guds värld är det inte så. I miraklet som sker visar Jesus på en Gud som övervinner döden. Vårt mänskliga liv är inte att leva, dö, punkt. Utan i Guds perspektiv är livet leva, dö, leva i ett evigt liv. Döden är inte slutet, utan vägen vidare till en annan dimension, liv. Det är någon slags förhoppning som väldigt många av oss människor har nedlagda inom oss. Jag tänker ganska mycket på de här trosbekännelserna som konfirmanderna skrev, som vi läste vid gudstjänsterna förra veckan. Där finns ganska mycket hopp om att det finns något där på andra sidan. Och två meningar utklippta ur dem är: jag skulle vilja tro att man kommer någonstans när man har gått bort, att man hittar lugn och ro och att själen vilar. Gud är min räddning, min enda herre. Han vars skapelse jag kommer att lämna. Sen kommer vi mötas igen, äta och leka tills oändligheten tar slut. Hoppet om att döden inte är en punkt utan en början på ett nytt liv. Hur som helst, Jesus följer med pappan hem. Och på vägen när de går där händer det en massa saker. Det är mycket folk. Folk som trängs kring Jesus. En kvinna rör vid hans mantel och blir frisk och får gå i frid. Och säkert händer det väldigt mycket annat som Markus inte låter oss veta på vägen hem till pappans, till dottern som ligger sjuk. Det är så livet är, det är så vårt liv är. Vi kan å ena sidan ha en djup desperation, oro, maktlöshet inom oss. Samtidigt pågår livet som om ingenting hade hänt där inne. Ofta kan vi leva med både och. Bönen om att Gud ska lägga sina händer på oss eller på någon så att vi räddas till livet kan finnas där i dagar, år, år av oro, hopp, kamp. Livet som pågår. Men löftet från den här texten är att mitt i det, Jesus går med. Bönen kom och lägg dina händer på henne är en stark vädjan. En stark tillit till Jesus, till Guds händer. Jesus händer är väldigt centrala i evangelierna. Det står ganska ofta om Jesus händer. Med sina händer tar han upp barn i sin famn, välsignar dem. Och säkert är det ingen tillfällighet att efter hans uppståndelse bland apostlarna säger: se, här är mina händer. Överallt är det mycket som sker i och omkring Jesus händer. Han sträcker ut dem mot människor. Hans händer bryter bröd, hans händer välsignar, hans händer läggs på trasiga människor så att de blir hela. Det är öppna händer Jesus går runt med. Sårmärkta händer. Det är alltid händer som välsignar och ger liv. Det är nog, o Gud, att veta att jag lever i din hand, sjunger vi. Och vi kommer att sjunga: Gud, i dina händer vilar jag i tro. Och i Psaltaren läser vi: du omsluter mig på alla sidor. Jag är helt i din hand. Men tillbaka till texten. Där går de nu, pappa Jairos tillika synagogföreståndare och Jesus. Det är då det händer. Texten som Oskar läste. Dödsbudet. Det som inte fick hända. Din dotter är död. Du ska inte besvära mästaren längre. Vad då inte besvära? Är det någon gång vi behöver mästaren Jesus, är det väl just då när vi får ett dödsbud. Det är från ett mänskligt perspektiv. Ingen idé. Omöjligt, hopplöst, ingen återvändo, flickan har dött. Men det är gränser vi människor sätter upp. För Jesus finns det inga gränser. Inte ens döden är en gräns, vill Markus berätta. För Gud är inte döden en gräns. Därför säger han till pappan: var inte rädd, tro bara. Jag älskar att Jesus säger så. För det jag hör i hans ord är tröst och hopp och en uppmaning till tillit, trots allt och mitt i allt. Var inte rädd. Tro bara. Lita på mig. För det finns ingen plats dit Jesus händer inte når. Inget område där Guds makt inte gäller. Han tar till och med döden i handen. Han exponerar verkligheten i orden som han själv har formulerat. Gud är inte en Gud för döda utan för levande. För honom är alla levande. Dit våra händer inte når, dit når Guds händer. Det är en tröst. Alltid. Men särskilt nu i pandemin där vi behöver avstå från så mycket beröring, från så många handslag, från så mycket hudkontakt. Jesus händer är smittfria och finns där våra händer inte räcker till. Där ligger flickan och genom dödens barriär sträcker nu Jesus sin hand. Lyfter tillbaka flickan in i vår del av verkligheten. Flickan reser sig upp. Pappan vädjar: kom och lägg dina händer på henne så att hon räddas till livet. Han fick bönesvar. Jesus ber nu föräldrarna att ge flickan något att äta. Detta är väl också ganska befriande. Vi människor har inte makt att göra under, inte rädda till livet. Vi har inte makt att ändra det vi önskade vi kunde påverka. Men det finns saker vi kan göra, som se till att bjuda på mat. Vi återvänder nu till frågan i predikans inledning. Vem är Gud enligt den här texten? Jag tänker så här. Gud är en Gud som går med, lyssnar, delar liv och kan förändra tillstånd. Men framför allt så ser jag en Gud med händer. En Gud med händer som är redo att ta emot det nya livet som föds fram. Jag ser mig Gud som en barnmorska. Som en kvinna som förlöser liv. Och ofta så föds det nya livet genom trånga passager, genom kamp, lidande, smärta och maktlöshet. Men där, i födslögonblicket, på andra sidan det svåra, finns någon, finns Gud som viskar: var inte rädd, lita på mig. Gud väntar där på andra sidan, redo att ta emot det sköra livet i trygga händer. Och också vid den fysiska döden. Det är ju väldigt många som vi ber för som inte blir friska och får vara med om mirakel. Även där står Gud på andra sidan det här livet med sina händer och säger: var inte rädd, du kan släppa taget nu. Välkommen hem. Födandet sker om och om igen i vårt liv, i vår omgivning, när vi är i en kris, en förändringsprocess, när vi väntar på vårt nya liv. Då står Gud där som en barnmorska, redo, och hjälper oss igenom den trånga passagen och viskar om och om igen: var inte rädd, lita på mig. Var inte rädd, lita på mig. Och tar emot oss i sina händer. Ja, så vem är Gud? En barnmorska, en Gud med händer. Amen. Tack Gud för att varje människas liv finns i dina händer. Vi har många frågor utan svar, men vi önskar att vi skulle kunna lita till att du för oss till livet som vi behöver. Att du möter oss på andra sidan det här livet till ett evigt liv. I Jesu namn. Amen.